Podplay.
Jag tänker på det nästan dagligen. Alltså. Det är sjukt att du ringde och pratade om det. Alltså. För att jag är helt... det är otäckt det där. Alltså, att man, jag känner på mig att jag känner mördaren. Liksom.
När vi inledde vår granskning av mordet på Visby Hotell och började intervjua de tidigare anställda så fick vi snabbt upp ögonen för en specifik person. En person med kopplingar till hotellet.
Ja, det var ju min teori länge liksom, att det är någon som känner till de här rutinerna, vet liksom vilka dörrar man ska öppna och vart pengar finns.
En person som Kristina måste ha känt igen.
Det enda anledningen till att slå ihjäl henne är att hon känner igen honom.
Den som först hade tipsat oss om den här personen var Stig Larsson, som ni säkert minns från första säsongen av Kalla fall.
Ja, jag pratade med en kille häromdagen som hade ett ytterligare namn. Och sen var det där jag berättade för dig. Min granne, vi kan åka hem till han så skulle du få höra direkt. Va? Men där är ett bra tips.
Eftersom tipsaren Stig hade berättat att hans granne hade intressanta uppgifter stämde jag möte med honom och grannen vid en gammal soptipp utanför Visby som numera används som motocrossbana.
Stig sa att du har någon kunskap om hotellmordet också.
Det har jag misstänkt till.
Ja.
Men det får man väl inte ha sig. Men jag kan berätta nu, ja. Det spelar ingen roll. Jag är så gammal.
Stigs granne berättade att han på 80-talet sysslade med travhästar. Bland annat hade han hästen Gasol Jones, en häst som under åren sprungit in stora pengar och fått fina placeringar både vid Expressens rikschampionat på Solvalla och vid Gotlands högst ansedda travlopp, Gotlandslöpningen i Visby. En dag i början av 80-talet blev Stigs granne tillfrågad om man kunde tänka sig att sälja hästen.
Och sen skulle jag göra mig av med hästen och då frågar han om han fick köpa den. Ja, då sa jag. Det kan du få. Och han hade aldrig pengar, den här killen.
Nej.
Och så kommer de i tithuset. Och så sa han till mig, men du behöver inte säga att du har fått de här kontantpengarna.
Nej,
det ska jag inte säga. Jag har inte sagt någonting heller. Så han fick jag köpa den. Mm.
Den person som hade erbjudit sig att köpa hästen var en travtränare som också hade arbetat extra på Hotell Snäck som nattportier. Kort innan han la sitt bud på travhästen så hade en större summa pengar försvunnit från ett kassaskåp på hotellet där han arbetade.
Ja, hur mycket var det som försvann då?
300-350 000. Då hade han kontanter och kunde ge mig på hästen.
Ja. Vad hette han då?
Nej, det talade jag inte om. Det var för frågan.
Om vi stänger av inspelningen, kan du säga vad han hette då?
Ja, det.
Det har nu blivit dags att granska detta spår närmare och se ifall det kan finnas ett samband mellan kassaskåpskuppen på Snäck och mordet på Visby Hotell. Jag heter Urban Gärdek.
Och jag heter Tobias von Braun.
Det här är Kalla fall.
Hur kommer det sig att Kristina skulle ha känt igen någon som jobbade på ett annat hotell? Under vår intervju med kökschefen Stefan Wall förklarar han att personen som var misstänkt för kassaskåpskuppen på Hotell Snäck ofta befann sig på Visby Hotell.
Men ja, det är klart att jag tänker ju på en speciell person som var misstänkt för andra brott så att säga på Snäckhotellet där.
Anledningen till att den misstänkte befunnit sig på Visby Hotell flera gånger var att hans bror arbetade där vid tiden för mordet. Kan en misstänktes bror ha vetat var pengarna på Visby Hotell fanns?
Absolut. Han jobbade ju med bokningen, så det var ju gamla bokningskontoret, så det var ju hans domäner på något sätt. Bland annat då.
Den misstänktes bror var nämligen en person som Kristina kände väl. Vi hör honom här.
Har du hört några andra rykten om att folk skulle varit inblandade och sådär?
Nej, det är inget faktiskt.
En sån här person som några har nämnt, det är ju din brorsa.
Ja. Men, varför då? Det låter jättekonstigt.
Han var Kristinas närmaste chef.
Det är någonting med snäck, va? Som folk har nämnt.
Det var väl, måste ju varit många år innan. Deras kassaskåp blev länsat. Det kommer jag ihåg.
Kunde det verkligen vara så att brodern till Kristinas närmaste chef på något sätt var inblandad i mordet? För att gå till botten med misstankarna behövde vi backa bandet och titta närmare på vad som egentligen hände under kassaskåpskuppen på Hotell Snäck sommaren 1983.
Cirka 3 kilometer norr om Visby innerstad ligger stranden Snäckgärdsbaden. Platsen har ända sedan 1900-talets början varit en populär bad- och semesterort. Vi hör Ingrid Svärd som arbetade på Hotell Snäcks ekonomiavdelning.
Jag var ju ute och jobbade innan egentligen man hade invigning på själva Snäck. Och det var ju de här gula, jag vet inte hur, vad du minns, men det låg ju några trelängar där som hade varit gamla Snäck. Där satt ju vi och jobbade från början.
Sommaren 1981 öppnade nya Hotell Snäck. Det är en lyxig anläggning med för tiden karaktäristisk, nästan futuristisk design.
Och sen så blev ju det bygget klart och skulle invigas då med pompa och ståt och en massa med kändisar från hela Sverige. Och det var ju 81 på sommaren eller på försommaren.
Hotellet huserade restauranger, bagar och plats för tusentals personer att dansa på 3 olika dansgolv. Det blev snabbt ett av Gotlands populäraste hotell och nöjespalats. 1981, alltså samma år som Snäck invigs, även året då Kristinas närmaste chef och hans lillebror, som vi kommer kalla för travtränaren, flyttade till Gotland. Bröderna var uppväxta på en gård utanför Märsta norr om Stockholm. Deras pappa hade varit en veterinär specialiserad på hästar och en viktig profil inom travvärlden. Han var särskilt engagerad i arbetet med att bevara den unika hästrasen Gotlandsrusset som lever halvvilda i de vidsträckta skogarna på mellersta Gotland. Av den anledningen har också hans söner en koppling till ön. Under uppväxten umgås bröderna nästan som tvillingar. Även efter att de flyttat hemifrån har de tät kontakt. De delar många fritidsintressen och i perioder jobbar de på samma arbetsplatser. I samband med flytten till Gotland 1981 köper lillebrodern, alltså han vi kallar för travtränaren, en gård utanför Visby för att föda upp travhästar. För att rygga ut inkomsterna börjar han även arbeta som nattportier och dörrvakt på Hotell Snäck. Under 80-talet var Hotell Snäck ett av sommarsveriges självklara inneställen. Artister som Hooters, Boney M och Lil Babs spelade och hotellområdet var ständigt fyllt av folk. Ingrid Svärd, som jobbade på hotellets ekonomiavdelning, minns tillbaka.
Alltså det var ju 2 plan. Restaurang och restaurang var ju uppe och nere var ju en pool och också en typ bar och så. Och ute där hade man ju då det här, samlades så jättemycket folk där. De cyklade ju inifrån stan och dit ut. Så hela parkeringen den var ju full av cyklar.
Att det fanns så mycket folk på hotellet innebar också att det fanns mycket pengar i omlopp. Kontanter från restaurangen, barerna och hotellverksamheten räknades och redovisades för att till sist bankas in i ett och samma kassaskåp inne på hotellet. Skåpet tömdes vanligen inte mer än en gång om dagen, men under helgen var bankerna stängda och kontanterna låg kvar i skåpet. Som allra mest välfyllt var därför kassaskåpet under måndag morgonen.
Det här kassaskåpet var ju fullt med sådana penningpåsar. För det var ju från helgen.
Helgen den 16 till den 18 juli 1983 var hektiska dagar på Hotell Snäck.
Det här var ju den helgen på sommaren som nog var den största helgen där man sålde liksom, där det var mest folk här. För vi hade ju en som någonting som vi kallade för After Beach. Och det började ju på eftermiddagen där vid 4-tiden tror jag. Då gick vi och som satt på kontoret oftast hem.
fredagseftermiddagen den 16 juli slutade alltså de anställda på ekonomiavdelningen för dagen. För Ingrid Svärds del var det dags för semester. Hon lämnade därför nyckeln till kassaskåpet där alla pengar förvarades till sin chef.
När jag gick så sa att nyckeln ligger på ditt bord. Ja, men den skulle han ju ta då. Och sen är det ingen som vet var det tar vägen.
På morgonen den 19 juli får Ingrid ett telefonsamtal från sin chef.
Jag åkte på måndag morgon härifrån och bilade till Blekinge. Och när jag kom fram dit så ringade han mig. På den tiden hade jag ju ingen mobil, så han ringde ju till min syster då och skulle prata med mig. Och då så frågade han bara så här, tog du med din nyckeln, sa han. Nej, den la jag på ditt bord, sa jag. Jaha, ja, men då vet jag, sa han bara. Och då började jag ju misstänka att det hade hänt någonting.
Klockan 9:30 på måndag morgonen skulle skåpet öppnas. Man hade då upptäckt att ingen visste var nyckeln fanns. Hotellets ekonomichef har än idag svårt att prata om saken.
Ja, det var ju ett trauma kan man säga. Jag var ju ansvarig för kontoret kan man säga. Jag var ju ekonomichef eller controller sa man då. Så det var ingen rolig historia.
Man var därför tvungen att bege sig till banken i Visby där reservnyckeln förvarades. När man väl fick upp skåpet kunde man konstatera det man redan fruktat.
Det var ju jag som skulle öppna skåpet och upptäckte att det var tomt.
Hur reagerade du då?
Ja, det, då blev man alldeles kall kan jag säga.
Det skulle senare visa sig att 336 000 kronor försvunnit. Och de följande dagarna beskrevs händelserna i pressen som den största kuppen i Gotlands historia sedan den danske kungen Valdemar Atterdag plundrade Visby 1361. Ingrid Svärd, som jobbade på ekonomiavdelningen, var tvungen att avbryta semestern i Blekinge och skyndsamt åka tillbaka till Gotland.
Ja, jag fick något pallrum i hem har jag för mig. För att vi var väl, jag vet inte, alla var väl misstänkta håller jag på att säga. Så att vi kom ju tillbaka hit och var på polisförhör här och fick berätta allting så som jag visste då och mindes.
Polisen kunde konstatera att man under helgen hade förpackat de olika kassorna i plastfodral, så kallade kassetter, som man sedan hade deponerat i hotellets kassaskåp som stod i ett rum utanför receptionen. Vi har Snäcks dåvarande ekonomichef igen.
Det var ju ett sånt här skåp där man bankade kassorna. Alltså det fanns ju restauranger, det fanns barer och lite överallt. Så när man stängde respektive verksamhet så bankade de här påsarna med kontanter och i det här skåpet. Och skåpet låstes ju upp en nyckel.
Eftersom alla pengar från helgen var försvunna från skåpet kunde man snabbt räkna ut att kuppen måste ha skett någon gång tidigt på måndag morgonen efter att de sista pengarna från baren hade deponerats.
Det som man kan säga så här, det är ju att eftersom den sista penningpåsen också var borta som de la i, och då visste man att den la man i den här boxen vid 5-tiden på morgonen. Och då var det var barkillarna som stod i baren nere. När de hade jobbat färdigt och sen satt de och räknade sina kassar. Och så, ja, du vet, de pratade kanske lite och sådär. Så till slut hade den sista killen varit upp och lagt i sin penningpåse i det här skåpet. Och då var klockan nästan 5 på morgonen. Och den påsen var ju också borta. Så att, jag menar, det låg ju ingenting kvar. Så det måste ju ha hänt efter det.
Mest sannolikt hade kuppen skett under ett tidsfönster på cirka 20 minuter vid 5-tiden på morgonen när hotellets receptionist hade gått för att förbereda frukosten. Tjuven måste då ha öppnat kassaskåpet, lastat över alla dagskassorna till någon form av väska och sedan lämnat hotellet, antingen genom huvudentrén eller en sidoingång. Men ingen hade sett någonting och inga spår fanns från gärningsmannen. Kuppen hade varit mycket skickligt utförd. Vi hör Ingrid Svärd från ekonomiavdelningen igen.
Ja, egentligen så var det ju inte ett inbrott egentligen. Snäck var ju inte låst så på det sättet. Vi hade ju, receptionen var ju alltid bemannad dygnet runt. Och kontoret var ju inte heller låst, utan man hade ju kommit över den här nyckeln till kassaskåpet. Så det här var ju egentligen inte ett inbrott, det var ju en stöld.
Stölden hade alltså ägt rum precis innan eller efter klockan 5 på måndag morgonen. Både festande och de allra flesta som arbetade på hotellet hade då sedan länge lämnat platsen. Men det fanns personal på plats under natten. En av dem var mannen som vi kallar för travtränaren, som den aktuella natten arbetade som vakt på hotellet.
Han var den som hade hand om insläppet. Han var väl chef för alla de här vakterna.
Enligt hotellets ekonomichef misstänkte man redan från början att kuppen måste ha begåtts av en insider.
Eftersom det inte var någon åverkan på skåpet och uppbrutet, utan så måste ju någon ha gått in med en nyckel. Och det är väl inte så troligt att det är någon utifrån som skulle ha tillgång till nyckel eller pool.
Med allra största sannolikhet hade insidern jobbat på hotellet i närtid. Säkerhetsrutinerna kring kassaskåpet hade nämligen varit i bruk under mindre än en månad. Enligt Ingrid Svärd på ekonomiavdelningen hade nyckeln troligen försvunnit redan under fredags eftermiddagen efter det att hon lämnat den på sin chefs skrivbord.
När jag gick så sa att nyckeln ligger på ditt bord, ja, men den skulle han ju ta då. Men han var ju inte på plats när jag lämnade ifrån mig den, och det var väl dumt. Och då tror ju jag att någon som jobbade där, för det kan ju inte vara någon annan än någon som har jobbat där, har ju varit in på kontoret och kanske sett det här och lagt beslag på nyckeln redan på fredagen. Och jag vet Lennart Ekengren, han var ju polis på den tiden och utredare och så. God vän till mig, och jag vet vi pratade om den gången, och då sa jag så här, men jag tycker det är så konstigt, om man ser en nyckel ligga någonstans, varför tar man inte den och ger den till någon som man vet kan skydda nyckeln? Istället för att låta den ligga framme då, eftersom han ju rimligtvis inte kom tillbaka när han skulle. Men då sa Lennart att nej, men du ska veta att det finns ju folk som bara ser möjligheter när de hittar en nyckel. Alltså vi människor som är ärliga, vi försöker ju skydda saker som någon kan utnyttja. Men det finns ju de som alltid ser möjligheten till att utnyttja någonting. Det är ju det som är skillnaden liksom. För jag tyckte det var så konstigt, för det var ju så många som visste vad den här nyckeln betydde. Och att någon då la beslag på den. Det var ju så mystiskt allt. Allting var ju så mystiskt. 1000 frågor.
Hur utredningen därefter framskred är höllt i dunkel. Ingen dömdes någonsin. Och i samband med att brottet preskriberades så blev hela polisutredningen makulerad.
Jag tror inte att man, eller också så har man bestämt sig för vem det är och inte kan påvisa, och man kan inte bevisa det. Jag vet ju att de undersökte ju om det var någon som hade kostat på sig någonting speciellt efteråt, att det var någon som hade spenderat pengar och så här. Men för den som är smart gör ju inte det.
Under de här åren florerade många rykten bland personalen. Nu har en annan för detta anställd på Hotell Snäck.
Det var ju snack om att de var ute och grävde upp i någons trädgård eller något sånt där. Men någon som hade en hästgård där för mig. Och det är där jag inte riktigt vågar säga vad som hände. För det är bara någonting som jag har fått för mig. Men att det var någon, att de var ute och letade på någon gård, någon som bodde i en gård.
Vi hör Ingrid Svärd på ekonomiavdelningen igen.
Och det är ju som han Lennart Ekengren som jag pratade om. Han sa att tillfället gör tjuven. Någon visste ju absolut vad den där nyckeln gick till. Och såg möjligheten. Den hade ju aldrig liggit framme förut. Så att det är ju tillfället jag tjuven. Det är nog så. Det är bara frågan vem var det som fick tillfället. Man kan ju inte peka ut någon så, men du förstår nog åt vilket håll jag tänker.
Efter att travtränaren slutat arbeta på Hotell Snäck började han satsa allt mer på travsporten. Han avancerade på travbanans grubbs utanför Visby. Under slutet av 80-talet blev han travbanechef. 1990 så hände något som skulle få långtgående konsekvenser för travtränaren. Han råkade ut för en olycka och spräckte skallbenet i bakhuvudet. Han vårdades på sjukhus och var sjukskriven en lång tid. Han fick också men i form av balansstörningar och problem med närminnet. Enligt en av hans anhöriga hade hans personlighet förändrats efter olyckan och han gjorde ett hårdare intryck. Flera personer vi pratat med har antytt att det var problem med bokföringen på travet
under de år som travtränaren arbetade där. Ni hör en av dessa.
Det försvann väl ett antal hundratusentals kronor där också i bokföring. Det var bara pärmar som stod tomma när de åkte.
Vi har varit i kontakt med många av dem som satt i styrelsen där då för Skrubbs. Och det som de har gemensamt är att de absolut inte vill prata.
Nej, det kan jag förstå. Ja.
Några bevis för att det förekommit ekonomiska oegentligheter på travbanan framkom dock aldrig. Travtränaren arbetade som chef för travbanan till 1992. Efter att han slutade där fortsatte han arbeta som vakt på olika restauranger i Visby innerstad och började även syssla med olika former av affärer. Det gick dock inte så bra och han blev kraftigt skuldsatt. I februari 1994 flyttade han tillbaka till Stockholm.
Den 27 februari 1995 skickar en special agent vid Secret Service Paris kontor en skrivelse till Rikskriminalen. Han informerar dem om att ett antal checkar från USAs finansdepartement till ett värde av miljontals kronor nyligen stulits från en postterminal i Washington DC. Secret Service hade nu fått reda på att flera av dessa checkar inkasserats via SE-banken i Sverige. Det blev startskottet för en komplicerad härva som under de kommande månaderna rullades upp. Det visade sig att travtränaren hade varit en av centralgestalterna i härvan. Han satt häktad fram till sommaren 1996 och dömdes så småningom för penningtvätt till 2,5 års fängelse. Under tiden hade han även hunnit bli dömd för bokföringsbrott vid Gotlands tingsrätt till ytterligare 3 månaders fängelse. Straffet började han dock inte avtjäna förrän i januari 1997, cirka en månad efter mordet på Visby hotell. Efter avtjänat straff tillbringade travtränaren många år utomlands, bland annat i USA och i Hongkong. Numer är han åter bosatt och verksam i Sverige. Han arbetar idag som hästuppfödare och professionell travtränare i en medelstor svensk stad. Med tanke på travtränarens bakgrund och de rykten som florerade kring honom kändes han som en person som var intressant att fortsätta titta närmare på. Det som ändå gav en känsla av tvivel var att samtliga fall där han dömts eller blivit misstänkt handlade om stora pengar. Men under inbrottet på Visby hotell hade bara ett fåtal tusen lappar försvunnit från en växelkassa. Vi hör före detta hotelldirektören Gun Widegren Stengård.
Ja, jag tror det var 6 000 kronor eller någonting sånt där. Så det var ju inga stora pengar.
Men faktum är att ända sedan kort efter mordet har figurerat uppgifter som gjort gällande att betydligt större summor kan ha funnits tillgängliga på Visby hotell natten då Kristina mördades. Bara 2 dagar efter mordet, söndagen den 15 december 1996, hade nämligen Expressen publicerat en artikel med titeln Polisens nya spår i mördarjakten. Artikeln gjorde gällande att stora summor kontanter funnits deponerade på Visby hotell under mordnatten. Bakgrunden var att ett stort passagerarfartyg skulle säljas på exekutiva auktion dagen efter mordet. En person som arbetade på Kronofogdemyndigheten som vi pratat med minns tydligt den exekutiva auktionen.
I och med att jag jobbade på Kronofogden så hade vi ju exekutiva auktioner. Dagen efter mordet skulle det vara en exekutiv auktion, eller om det var 2 dagar efter, men det var i dagarna där.
Båten som hette Orion 2 hade tidigare gått i trafik mellan Slite på nordöstra Gotland och Riga i Baltikum, men tagits i beslag av myndigheterna efter att ägaren hade gått i konkurs. Båten skulle nu alltså säljas till högstbjudande. Vill ni se en bild på båten så kommer vi publicera den på Instagram, kalla_fall. Båten var värderad till 1,2 miljoner och en sjättedel av denna summa behövde alltså betalas kontant direkt vid auktionen.
Då kom det ju många då från fastlandet och ner och så bodde de här. Och så. Alltså jag kommer inte ihåg om de alltid hade bara kontanta eller om det var någon viss. Det var alltid mycket kontanta i omlopp.
Enligt källor till Expressen hade ett flertal internationella affärsmän bott på Visby hotell under mordnatten. Detta innebar alltså i teorin att det skulle funnits hundratusentals kronor i kontanter som var tänkta till handpenning deponerade i hotellets kassaskåp. Enligt flera personer hade Kristina varit nervös och orolig för att jobba nattpasset den aktuella natten. Ni hör hennes närmaste chef.
Grejen var ju att vi hade receptionsmöte. Personalmöte med receptionspersonalen, eller hade jag dagen innan. Och då säger Kristina att för alla, de gick på ett rullande schema, så alla hade nätter i sina scheman. Och hon säger att ja, kan vi inte göra om schemat, för jag tycker att det börjar bli otäckt att jobba på natten. Och så hände det här mindre än 24 timmar efter.
Oj, tror du att det var en slump eller har du någon känsla om att det kan funnits någon specifik?
Det måste det ju vara. Hon sa inget specifikt vad det var som var otäckt, men att hon tyckte att det var lite obehagligt.
Kunde Kristinas oro inför sitt pass ha berott på att hon anade att någon skulle vilja göra inbrott på hotellet just den natten?
För att en gång för alla gå till botten med de olika misstankarna kände vi att det nu blivit dags för oss att kontakta travtränaren för att höra hans sida av historien.
Ja, hejsan. Tobias von Braun heter jag. Vad bra att jag kunde få tag i dig. Hej. Har du fullt upp på travet, eller?
Ja, det är fullt upp. Jag har precis lämnat stallet. Så att, ja. Men jag har inte så mycket med det där att göra. Så att, är det inte brorsan du söker, eller?
Nej, det är egentligen så här. Att vi har pratat med alla egentligen som har jobbat på hotellet. Och vi har pratat med åklagare och poliser och allt möjligt sådär. Vad jag förstår, har du jobbat på hotellet?
Ja, både och kan man säga. Jag har ju jobbat som hade en firma med ordningsvakter. Så jag har ju haft de flesta ställena runt om på Gotland. Jag har ju jobbat på hotellet tidigare i olika grejer, så att, alltså, som ordningsvakt och så här. Jag har egentligen inget att tillföra alls när det gäller mordet. Så.
Det finns flertalet som fortfarande nämner ditt namn.
Ja, ah, okej. Okay.
Och då blir man ju nyfiken från våran sida.
Ja, att, ja det blir jag också kan jag säga. Ja.
Så då var jag tvungen att prata med dig såklart.
Enligt travtränaren finns det en enkel förklaring till att han inte kunde varit inblandad i hotellmordet.
Då när det här skedde, då bodde inte jag på Gotland alls. Jag bodde i Stockholm då, men då när mordet skedde så var jag kommer inte ihåg om det var Småland eller Skåne, men det är så pass länge sedan. Men jag var inte på Gotland överhuvudtaget, så att, jag avfärdades ju direkt av det där. Men jag har ju fått höra varför de blev intresserade av mig. Det var ju alltså för att det var, jag tror att det var en tjej som jobbade i baren. Som hade påstått att hon hade sett mig på hotellet på kvällen innan. Och det var därför så kontaktade de mig. Men det avfärdades ju på en gång. Så det var liksom inte, jag var ju aldrig kallad över, utan jag träffade en polis på, jag vet inte om det var en Gotlandspolis heller. Jag träffade en polis landet. Så att det var liksom...
Det var över så fort att det var liksom, du träffade en polis på fastlandet, sen var det färdigt liksom.
Ja, visst. Ja, men det var inte 5 minuter en gång. Alltså, det var liksom bara piff, pappa och så var det borta. Så att det... Ja.
Det var ju märkligt. Men då förstår man ju kanske om det var någon som sa det, att du var där. Att det då liksom de ryktena stannat kvar.
Ja, men alltså, det har ju alltid varit en jävla massa rykten runt mig, så att det om allting, men det var ju samma, det var ju, jag jobbade ju på Snäck när det rånet var, och jag menar, då var jag utpekad där också, va? Det.
Men varför tror du att det är så då?
Ja, men det då på Snäck, men det, jag var ju en av nattportierna som jobbade där, va? Så att det är... Men vi var ju utpekade allihop, och jag menar alltså Snäck är ju men den kan jag ju mer, så att säga, för att det var ju mycket allvarligare förhör, men det var väl ingen snack om att det måste ju ha varit insatt. Sen att nattporten inte hade tillgång till, för det var ju öppnat med nyckel och så vidare, så att det är ju en annan sak, men
för den nyckeln försvann ju från något från kontorsrum där precis på samma dag.
Ja, någonting sånt, va. Det fanns ju liksom inga tillgångar på det, så att det är, men jag var ju avskriven där också.
Om det, angående det så florerar det också rykten om att polisen skulle ha grävt upp din trädgård.
Nej, det har de inte gjort.
Kristinas närmaste chef, alltså travtränarens storebror, hade inte känt till de rykten som påstod att hans bror skulle kunna vara inblandad i mordet.
Det borde han ju ha sagt, men det har vi inte. Det skulle jag kommit ihåg om han hade sagt. Så att det tror jag inte.
Har du någon idé om vad det beror på att det är så många som har misstankar mot honom? Liksom?
Ja, är det ett flertal? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte det. Lite konstigt, ja. Det var nytt för mig att han skulle vara inblandad i det.
Tror du att han skulle kunna vara inblandad?
Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig. När var det här? Var 96? Då bodde han inte på Gotland längre.
Han har heller inget minne av att travtränaren skulle ha varit på besök på ön vid tiden för mordet.
Nej, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Och som sagt, han borde ha bott hos mig då. Han hade ju ingen annanstans att bo.
Vi tog även upp misstankarna mot travtränaren under vår intervju med före detta kriminalinspektör B.C. Larsson.
Nej, det var väl bekräftat att han var inte här. Sen var hur mycket man har forskat i efterhand, det kan jag svara på, för att där var jag inte med. Men jag vet ju vem han är och äldre är alltihop. Men, ja.
Tror du att han skulle vara kapabel till en sån grej?
Nej. 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 Det är min uppfattning. Det är möjligt att andra har en uppfattning, men inte jag.
Även för detta kriminalinspektör Roger Brokander avvisar misstankarna mot travtränaren.
Jag skulle inte förkalla honom högintressant, nej.
Är han avförd?
Ja, om man någonsin har varit inne i utredningen. Det är, om man får ett namn här till exempel, och så kollar vi upp det namnet, och så visar det sig att nej, kanske inte ens var på Gotland. Nej, men då har han väl ett jävla bra alibi då. Om vi nu pratar om en specifik person. Då kan vi väl släppa det där då. Och så bara för att man har begått en dumhet, så behöver man begå fler dumheter. Risken är väl ganska stor att man gör det i och för sig. Men dra paralleller mellan de här, alltså det är väldigt svårt att få ihop det.
Enligt Roger så skiljer sig också hotellmordet radikalt från de olika brott som travtränaren tidigare blivit dömd och varit misstänkt för. I samtliga de fallen hade det nämligen, som tidigare sagt, handlat om mycket stora penningbelopp.
Nu kommer jag inte ihåg hur mycket pengar det försvann här, men det var växelkasse, vi pratar små pengar. Det där är inte liksom ingenting, vad ska jag ta den risken för?
För mycket sanning låg det egentligen i uppgifterna om att mycket pengar hade förvarats på hotellet natten då Kristina mördades. Kristina Olofssons före detta kollega Malin Amer, som också arbetade i receptionen, berättar att hon är helt oförstående för de här ryktena.
Jag tror aldrig jag fick frågan från någon gäst någonsin att låsa in något värdefullt.
För det spekulerades en del i pressen så att säga, om att det var någon båt som var till försäljning och att det kunde finnas liksom gäster på hotellet med stora penningsummor och sådär. Men ni fick aldrig någon förfrågan om att låsa in och...
Jag har hört den historien. Jag vet naturligtvis inte så. Det skulle kännas jättekonstigt. Både att vi skulle ha fått frågan och att någon gäst skulle säga hej, jag har så här många hundratusen, kan inte ni ta hand om dem åt mig? Jag tänker att den gästen hade ju säkert behållit de pengarna hos sig, troligare på rummet. Eller lämnat in i någon bank eller någonting annat.
I den korridor där Kristina hade hittats mördad fanns bara det kassaskåp som stod öppet och där restaurangen förvarade sin växelkassa i ett låst fack. Det som tjuven hade brutit upp. Men däremot fanns det ett annat kassaskåp som stod i ekonomichefens kontor. Väl synligt i korridoren utanför fanns ett inkast där personalen kunde deponera pengar från de olika kassorna under arbetsdagen. Vi kontaktade hotellets dåvarande ekonomichef, Lena Lindberg.
Vad jag förstår så var du ekonomichef.
Ja, det stämmer bra det. Ja.
För du satt i det rummet, eller du arbetade i det rummet som de här försökte bryta sig in i.
Ja, det stämmer.
Ja.
Det var nämligen på dörren, inte detta rum, som man dagen efter mordet hade hittat tydliga brytmärken. Skulle pengar inför ett eventuellt båtköp ha kunnat förvarats i ekonomichefens kassaskåp och var det detta som tjuven varit ute efter.
För poliserna trodde jag att det kunde vara någon inside, men jag sa det att kommer man in i mitt rum så kan du inte öppna kassaskåpet, för där finns en nyckel som krävs och den har jag alltid hemma. För det var försäkringsbolagen som krävde det.
Även om de hade kommit in i ditt rum så hade de inte kunnat öppna det här.
Då hade de fått spränga det.
Men inte ens då hade tjuven kunnat komma över några pengar för en båtaffär. För detta ekonomichefen Lena har nämligen inget som helst minne av att några pengar skulle ha funnits deponerade i kassaskåpet den natten.
Har du någon gång varit med om att folk eller gäster har deponerat pengar i kassaskåpet?
Någon enstaka gång, men på min 10 år så kan jag nog kanske räkna 2 stycken.
Men om nu inga större penningbelopp funnits tillgängliga på hotellet och travtränaren hade ett vattentätt alibi, så behövde vi ompröva vår bild av hur mordet måste ha gått till. Det hade blivit dags att träffa åklagare Susanne Wihlborg. Vi träffade henne i ett konferensrum på åklagarmyndigheten i Visby.
Jag började som åklagare 93, alltså exakt 30 år sedan nu, för några dagar sedan. Men då var ju jag i Stockholm först. Så vi kom hit, Mats och jag, hösten 95. Så vi hade varit ett år ungefär då när det här hände.
Hon har varit förundersökningsledare för utredningen av hotellmordet sedan år 2000, när dåvarande chefsåklagare Sven Modin gick i pension.
För då var det ju min chef, jag ärvde ju av honom när han gick i pension. Och då fick jag ta över det.
Vid det laget hade man arbetat med fallet under 3 års tid och många spår hade följts upp.
Jag tar ju över och då är ju Rikskrim i väg och då är det ju Roger som liksom presenterar ärendet för mig. Och Sven gjorde säkert någon överlämning på det gamla på sättet. Liksom. Vilka spår man hade följt upp såklart gick han ju igenom då, som jag inte minns idag hur det har varit spår efter det.
När hon satte sig in i fallet så slogs hon av att inte röra det som något särskilt väl utfört inbrott.
Det känns ju inte speciellt välplanerat. Sen kan det ju vara någon som kan sina grejer utan att ha planerat just detta. Om vi utgår ifrån att det är ett inbrott som går fel eller en stöld som går fel, så är det nu inte välplanerat. Och de som då agerade mycket på den tiden, de var ju väldigt välplanerade. De hade ju liksom specialskor och allt möjligt. Så att, nej, jag tror inte att det var speciellt välplanerat. Utan det är nog en plötslig tanke.
Det är en bild som även tidigare kriminalinspektör Roger Björkander håller med om.
Det är ingenting som man har förberett när man åker hemifrån med brytverktyg och kofötter och vad man nu kan ha med sig för smått och gott och som kan vara bra att ha när man ska göra inbrott på ett hotell.
Inbrottet är dåligt planerat. Man har inte haft med sig lämpliga verktyg och det är oklart vad man ens haft för avsikt att stjäla.
Sen är det ju ett högriskobjekt kan jag tycka då. Att göra inbrott på ett hotell, upptäcktsrisken är ju enorm. Jag menar, det är kanske flera 100 personer som rör sig både till och från och det finns personal där. Receptionen är bemannad och de första kommer väldigt tidigt. Så du har inte så stort spelrum där. Plus att du har alla gäster då som kommer och går. Va? Och de hanterar ju inga pengar. Alltså det är små pengar, det är växelkastor.
Det var även ytterligare en sak som åklagare Wihlborg hade reflekterat över när hon tittade på fallet tillsammans med utredarna.
Sen så hade vi ju Tommy Lökes också som var inblandad ett tag och tittade på det. Och han hittade ju liksom att det var främst fler fotspår än ett till exempel. Först var det ju att det skulle vara en ensam gärningsman och sen så även man kanske tyckte att det var kändes som att det kanske hade behövt varit med någon mer än en man ändå.
Tidigt under utredningen hade man gått ut med att man misstänkt att brottet begåtts av en ensam gärningsman. Men ju närmare man granskade bevisningen, ju osäkrare blev man på den slutsatsen.
Det finns en massa saker som vi tycker liksom att men det kan verkligen en person göra det här. Det finns saker i själva som gör att man egentligen ganska tidigt skulle kunna tänka att det är konstigt om det skulle vara en person. Men sen så sitter ju Tommy och tittar på massa fotspår och hit och dit och då så blir det ju tydligt att det är liksom fler än en skotyp.
Och de här Reebok Exofittarna.
De var ju kända väldigt tidigt.
Ja. Men det finns fler skor.
Ja.
I november 2002 2 år efter att åklagare Susanne Wihlborg hade tagit över som förundersökningsledare verkade det också som att det äntligen började hända saker i utredningen. Ni hör Östnytt i SVT 1.
Det 6 år gamla mordet på Visby Hotel kan vara på väg att klaras upp. En man greps igår av Gotlandspolisen och sitter nu anhållen, skäligen misstänkt för mordet på den 46-åriga kvinnliga receptionisten Kristina Olofsson. Den nu gripne mannen har under en tid varit högaktuell i utredningsarbetet. Under torsdagen satt han i förhör lett av kriminalinspektör Mats Hellqvist från Rikskriminalen i Stockholm.
Den gripne mannen skulle visa sig tillhöra en krets av människor som polisen under början av 2000-talet hade blivit allt mer intresserad av. Nästa gång i Kalla fall.
Det blir lite intressant, den här människan som berättar saker för er som ju de kanske skulle ha berättat för polisen om de hade såna här teorier och tankar. Kan man ju undra varför de inte har gjort.
Hon kom in där på kontoret där kassaskåpet stod och vad fan gör ni här?
Man var på sin vakt, ska jag säga. Som i alla fall som ensam tjej. Jag fattar inte att jag gick med på jobbet där nattetid. Alltså. Jag tyckte det var obehagligt.
Om mördaren är ifrån den här kretsen så var han garanterat på den begravningen. 100%.
Kalla fall är en podd av och med Urban Järdek och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker är Mats Liljenberg. Klippassistent är Alva Åsberg. Exekutiv producent på Podplay är Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från SVTs Östnytt. Vet du någonting om mordet på Visby Hotel som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig till oss på tips@kallafall.se eller kontakta oss via sociala medier på Instagram där heter vi kalla_fall eller på Facebook där man hittar oss genom att söka på kalla_fall. Det går självklart bra att vara anonym om du så önskar. Källskyddet och meddelarfriheten gäller.
Vill du stötta vårt arbete så gör det enklast genom att bli medlem på vår Patreon-sida. Bara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar exklusivt bonusmaterial. Där kommer du till exempel att kunna höra hela vår intervju med Roger Björkander. På Patreon kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla fall.
Podplay, en del av